Sportbladets Premier League-podd samlade på vanlig tid, tisdag. Det är kryss i taket. Det har hänt en hel del fotboll sedan vi sammanträdde senast. Dubbla omgångar har vi lyckats riva av. Och det har hänt en del på den lilla tiden. Chelsea har gått från botten till toppen i sin prestation. Toppstriden har spetsat till sig först åt ena hållet och sen åt andra hållet. Det finns mycket att ta tag i den här tisdagen helt enkelt. Välkomna Kalle och Frida som vanligt. Och vi börjar väl med toppstriden, tänka. Som ju fick en sån rafflande öppning på den här senaste fotbollsveckan när Manchester City överraskande förlorade mot Newcastle. Ett Newcastle som på något sätt i alla fall fick ihop en matchplan för Manchester City som faktiskt fungerade. Var det en Rafa-seger, om vi ska börja så långt tillbaka, Kalle? Du som,
på sätt och vis tränar. Så var det väl det. Nu var det väl inget revolutionerande han gjorde egentligen, utan det var väl ganska uppenbart.
Många hemåt.
Ja, precis. Det var ganska uppenbart också att 5-4-1 har, det försvarsspelet har fungerat bäst mot City senaste 1,5 åren. Det sa ju dessutom Guardiola i den här dokumentären. Han konstaterade ju det, att de hade lite svårt mot just den typen av försvarsspel. Och i och för sig då så började det ju väldigt illa. Och de hade ju lite tur, ska man ju säga där. Det var ju några situationer.
Det känns som det krävs för om Newcastle ska ta någonting.
Men de gjorde ju ett mål till där som dömdes bort där av domaren. Och det var väl i och för sig rätt. För att han blåste ju faktiskt till och med innan Aguero nickade in eller styrde in den bollen i mål. Så det var nog korrekt att han hade sagt åt De Bruyne att han skulle lugna sig med den frisparken. Men det var ändå, det var några situationer där det hade gått lite, kunnat liksom blivit 2-0. Mm. Silva hade ju ett jätteläge att stänga matchen där med 2-0. Det fanns ju ingen väg tillbaka från att City gjorde 1-0 i första minuten, kändes det ju som. Men, och jag, någon sa att oddset i andra halvlek där med en halvtimme kvar var 60 gånger pengarna på att de skulle vända. Vilket är extremt högt. Men det kändes som att City var väldigt, väldigt tafatt och lite faktiskt okoncentrerat. Konstigt nog i en så viktig match. Men jag tyckte inte de var alls distinkta i det de gjorde.
Orimliga avslut i typ alla matcher under tisdagen där. Jag valde ju helt fel match. Jag satt ju på Emirates. Alltså det var trevligt. Det var inte så, men rent sportligt så gav inte den matchen jättemycket. Det är inte så att jag tar med mig så mycket mer än de fina hyllningarna till Emiliano Sala därifrån. Men när man satt och inväntade Emery och Warnock så helt plötsligt så började folk vända sig om och säga grattis till mig. För då hade Lindelöf, såg de att han hade gjort 2-2. Ja, och sen så då på det här, alltså Newcastle som besegrar Manchester City. Så att det kändes som några orimliga minuter där som verkligen kastade omkull, precis som du inledde med, kastade omkull hela ens världsbild på sätt och vis. Men så hände det en gång till samma vecka. Mm. Så man känner sig lite mosig nu nästan.
Ja, det har varit väldigt mycket överraskande resultat. Vi återvänder till toppstriden, och Liverpool tackade för den här gåvan genom att kryssa mot Leicester i en väldigt svag tillställning för deras del. Ska väl vara nästan glad att det bara blev kryss där. Något som vi kan väl följa upp med matchen mot West Ham igår kväll som väl såg på ungefär motsvarande sätt ut. Ja, målet mot Leicester var i alla fall regelrätt. Så det var inte så mycket att fundera på. Men ett Liverpool i toppen som hade verkligen möjlighet här att ta det här försprånget till en nivå då City kanske hade börjat fundera lite grann och känna att Champions League är det vi ska satsa på den här säsongen. Nu är det ju vidöppet igen. För City följde upp den förlusten då mot Newcastle med att faktiskt köra över Arsenal. Det blev bara 3-1, men spelmässigt så såg det ut som klassskillnad mellan de här två lagen.
Men ni kommer ihåg vad vi satt och sa också för några veckor sedan. Vad är det som möjligen kan stoppa Liverpool? Och det ena var att de får inte börja kryssa för mycket. Mm. För då har City möjlighet att komma igen. Och det andra var väl egentligen att och så får de ju inte åka på för mycket skador. Och det är precis de två grejerna som har hänt nu. Och det tycker jag har varit genomgående, såg man under i matchen mot West Ham också, att det är inte samma Liverpool som vi har sett tidigare. Det flyter inte på samma sätt. Det känns lite nästan som att de är lite otåliga i sina uppspel, och det är lite slarvigare, och alltså kvaliteten är ju lite mer sänkt nu än tidigare, och det märks otroligt mycket. Det är, på sätt och vis är det ju slarvigt att bjuda in City i matchen igen, för att det såg ju otroligt trevligt ut där ett tag, men nu helt plötsligt så är det ju öppet igen.
Mm. Sen är ju frågan det där, hur länge den här svackan har pågått. Resultatmässigt är det de senaste 5 matcherna. Mm. Men om man tar spelmässigt så har vi ju varit lite sådär frågande till Liverpools spel egentligen sen, jag kan inte tidsbestämma det riktigt, men känslan är där någonstans kring jul. Att visst, de har vunnit matcherna, men det har inte varit det där att de sveper över motståndare och att man känner den där tryggheten som man gjorde tidigare. Nu har de dessutom börjat släppa in mål i matcher på ett sätt som det var ju stängt förut. Och det var snack om att de skulle kunna bräcka Chelseas rekordnotering från säsongen 2004-05 när de släppte in 15 mål på hela säsongen. Nu har de 15 insläppta. Mm. Så att det kommer bli svårt då och ens tangera det nu, för då ska de hålla nollan resten av säsongen, och det tror jag inte att de gör. Nej. Det är inget som talar för det just i nuläget i alla fall. Så den som tryggheten de vilar på under hösten, att de inte släppte in mål, den är ju faktiskt just nu är den bortblåst. Och det är klart att de har inte, alltså offensiven har ju inte egentligen varit där riktigt under en längre tid. Så att de är inne i den där svackan nu, det är inte helt ologiskt att det kommer en svacka under en säsong. Jag menar, det drabbar de flesta liksom mesta lagen, och sen kanske City var ett jätteundantag under förra säsongen liksom. De flesta lagen brukar ändå ha en liten svacka. Det gäller bara att ta sig ur den. Mm. Så nu har de ju sin utmaning att verkligen komma upp i sadeln igen. Mm.
Men hela balansen har ju rubbats också. Vi pratar mycket om hur viktigt Van Dijk är, och det är han ju fortfarande, för att just nu så är det ju typ bara han i den där backlinjen. Ja, Robertson också förstås, men som försöker hålla ihop det här och inte är någon sorts ersättare. Alltså Matip, hans insats mot West Ham, det var ju inte... Det funkar ju inte riktigt om man ska slåss som en ligatitel. Jag tyckte han slarvade väldigt, väldigt mycket. Klart att han gjorde några bra brytningar och sånt, men han hade ju ett slarvfel där som hade kunnat resultera i att West Ham till och med tog ledningen där i slutet. Så att, nej, det är väl främst där jag tycker Naby Keita också, en sån spelare som det blir liksom ingenting av det. Och tar man då att Lallana dessutom också startade, så är det ju inte jättekonstigt egentligen att det såg ut som det gjorde, för att West Ham är ju ett bra lag med bra spelare, och är Filip Andersson på humör, ja, då kan han liksom dominera en match. Dessutom då med Declan Rice som också var fantastisk. Så att de har lite att fundera över nu, eller Klopp framförallt har en del att fundera över.
Ja, det är ju den här alltså vad ska man säga, ömtåligheten i laget där. Vi ser ju, nu är det ett tremanna mittfält. Klopp gick tillbaka till att spela 4-3-3 istället för att spela 4-2-3-1 som man har gjort under ganska stora delar av den här säsongen. Med en mittfältstrio med Fabinho, Keita och Lallana. Det är tre spelare som aldrig har spelat ihop i match sammanhang tidigare. Och sen då med Matip och James Milner som... Matip har ju spelat mycket den här säsongen, och James Milner gör väl sin andra match som högerback tror jag, och förra gången var det ju Wilfried Zaha som fullständigt sprang sönder honom. Så det känns som att det är ett urlakat Liverpool på många sätt. Samtidigt så är det ju spelare ändå som man förväntar sig ska kunna hålla tillräcklig nivå för att hålla spelet flytande på något sätt, ändå med från trion är intakt, Van Dijk är där, Alisson är där, Robertson med sina löpningar. Det finns ändå ganska mycket beståndsdelar som är, man skulle kunna tänka sig att de här ändå ska klara av att vara bit part i den här typen av matcher, en sån som Lallana eller Milner, men de löser inte riktigt. Det blir för många fel, för många misstag, för låg kvalitet helt enkelt på för många av aktionerna. Så att hela spelet kommer av sig.
Matip är ju ett märkligt case tycker jag, för om man tittar på hans egenskaper och liksom vad han har i verktygslådan, så tycker jag att han har det mesta för att vara en spelande riktigt bra försvarare. Han har längden, han skulle kunna vara liksom bra i luftrummet, han har fötterna, han har spelförståelse, han har varit centralfält förut så han liksom kan spela upp bollen. Han har ju de där älgkliven när han väl tar fram den också.
Det tycker jag han ofta gör väldigt bra. Men så gör han det en gång för mycket och så tappar han bollen som du var inne på där, Frida. För att det är ju ett sånt läge och då är det helt plötsligt en man kort där bak när han tappar boll i helt fel läge.
Jag saknade faktiskt Milner centralt i den här matchen. Jag saknade någon centralt som kunde hålla ihop det lite bättre. För att det känns som att det främst var där som balansen rubbades också. Och man hittade liksom inte riktigt fram mellan lagdelarna. Och varje gång de faktiskt kom i ett anfall så var det var hafsigt och det var slarvigt och det ville göras så snabbt som möjligt, men det flöt inte på. Och Firmino, det är ju några gånger där också han liksom drar en felpass. Vi har ju blivit ganska bortskämda med att han, eller att hela den fronttrion levererar. Men det gjorde de ju inte riktigt igår. Och då straffar det sig direkt mot ett sånt lag som West Ham, för att de är ju, som sagt, de är ju bra när de är bra.
Ja, vi måste ju prata om West Ham också, som ju gör en väldigt bra match. Filippa Andersson har varit bra hela den här säsongen.
Ja, det är klass alltså. Vilken spelare. Det är bara lyfta på hockeykepsen och konstatera att han har kvaliteter som gör att han förmodligen kommer att bli aktuell för större klubbar högre upp i tabellen.
Och så Declan Rice, som vi initialt i den här säsongen, det kändes ju som en svaghet för West Ham att man bara hade en, vad var han då, hade han ens fyllt 20? Och han kändes som liksom det enda naturliga alternativet på den där ensamma släpande mittfältspositionen då, Pellegrinis 4-1-4-1. Men han har ju vuxit ut till, ja, men kanske West Hams allra viktigaste spelare den här säsongen, och gör igen en otroligt viktig insats. På så många sätt, han ligger rätt i positionerna, han slarvar inte med bollen, han är intelligent när motståndarna bollen och när West Ham har bollen. Det känns som att han håller på att utvecklas till en, och det är kanske helt rätt för honom att han har en tränare som Pellegrini också, som verkligen förstår hur han ska utveckla och använda den här talangen på rätt sätt.
Ja, det är bara att hoppas att de får behålla honom, för att det här kan ju bli en, liksom en symbolspelare för nya West Ham. Om de får ha honom på mitten där. Jag vet att det var lite rykten om City här tidigare när vi snackade om honom efter hans stor match där. Men han skulle ju kunna bli en sån där riktig befälhavare i det här laget, som Noble var under många år. Och ta över den manteln, och framförallt just det att han är centralt i plan och liksom har kommit upp nu från egna led och så vidare. Det ser riktigt lovande ut för West Hams del att få in en sån spelare som de kan bära hela sin satsning på.
Det är en fördel för West Ham också att han är en proper London lad, även om han kom från Chelsea från början. Nu frågan också, jag tror att Gareth Southgate, han är otroligt intresserad av att få honom till engelska landslaget.
Hur ofta smsar de, tror du? Att han skickar ett, men du vet, engelska landslaget är ändå lite, smäller lite högre än det irländska.
Ja, men jag tror också att just det där valet mellan Irland.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
England, det blir nog mycket, mycket svårare av att han vet väl om att de håller på, alltså det har man ju sagt i ganska många år i och för sig, men nu håller ju verkligen England på att få fram den här fantastiska generationen med Jadon Sancho och sådär. Det finns ju en plats för Declan Rice i så fall,
verkligen,
om han fortsätter att utvecklas. Och det tror jag att både Southgate och FA inte minst kommer vara otroligt måna om att få fram.
Vad har han för egentligen konkurrens på den defensiva mittfältsrollen i den nya generationen? Jag kommer inte på någon nu på rak arm.
Nej.
Det beror lite på
Foden spelar ju inte där.
Nej. Och Dyer kommer han ju ta på sikt.
Ja, det tror jag. Dyer är 26, 27.
Jag minns inte exakt vilken ålder
han är. Nej, det är klart han har ett antal år kvar, men jag tycker att det känns som att Declan Rice har
Dyer
mer
i 24, så han är 25.
Nej, 25. Men jag tycker ändå att Declan Rice har mer i sin i sin verktygslåda än vad Erik Dyer har. Erik Dyer är bra, men jag känner inte att han har potentialen att bli världsklass kanske. Eller i alla fall klass som... Sen är det ju så här med Declan Rice, han är ung. Så att det är alltid intressant med potential. Sen är det ju, betyder ju inte det att han kommer att infria den potentialen. Det vet vi ju inte än. Men håller han den här nivån, då utmanar han ju redan Eric Dyer, tycker jag, på den positionen. Sen är det väl så här att ja, men det är som Jordan Henderson och så vidare som finns på liknande positioner i Southgates lag då, va? Men han har ju en riktig möjlighet att, som sagt, med den här generationen som kommer nu, att bilda en ny golden generation med de här spelarna födda runt 99. Millennieskiftet. Mm. Han är 99. Han är 99.
Mm. Fyller år i januari, så han fyller ju 20 nu.
Ja, precis. Han fyller precis 20. Ja. Mm. Det är helt otroligt egentligen.
Vi måste ju faktiskt lyfta fram West Hams fasta situationer i första halvlek. Mm. För det var ju någonting extra.
Ja, och där är det ju tydligt för att...
Ett VM här... 94-vibes.
Ja, precis. Mm. Men det som har varit uppenbart för oss som har kollat på Liverpool alltså alla minuter den här säsongen, är att de har haft samma strategi vid alla sådana här offensiva fasta, eller defensiva fasta. Det är ju, de kör ju en ganska extrem offside-fälla. Mm. Och det är så många som har sprungit in i den offside-fällan och det har blivit offside på offside på offside. Och det där hade ju Pellegrini läst sönder. Han visste ju exakt hur han skulle hantera det. Det var ju aldrig nära att bli offside. De gick inte in i den en enda gång, vilket alla andra lag har gjort den här säsongen. Utan hade istället arbetat upp ett gäng varianter, får man säga. För det var inte bara en variant som de hade förberett för att hantera just den här väldigt höga linjen med att allihop lyfter precis när det händer. Och utnyttja den ytan som uppstår bakom. Det gjorde de på flera olika sätt. Så att det var tydligt läst utav Pellegrini.
Målet var ju fenomenalt fint. Och ska man spela sån där hög linje som Liverpool gör, då måste man ju blocka löpningar, och det gjorde de ju inte. Det förvånar mig faktiskt lite att de inte styrde upp det bättre, för det var ganska uppenbart att man såg redan i första läget att de ville hitta in där bakom.
Mm. Jag kanske ska tillägga också att domaren, han kan inte ha varit helt nykter när han godkände Liverpools.
Linjedomaren där vet inte vad han pysslar med riktigt. Han är ju en dryg meter offside mil när han får den passningen, och domaren står ju precis där. Mm. Han står ju inte i linje, men han står ju så pass nära att han... Jag vet inte vad han pysslar med. Och det var ju inte det enda felbeslutet han hade under den halvleken. Det var ju allt möjligt han missade. Det var blev inspark, det skulle bli ett hörna. Det var inkast som gick åt fel håll. Och det var...
Och sen var det en andra ADN sen som i sista momentet där när Origi fick läget också missade en offside på, om inte en meter så i alla fall mellan en halv och en meter.
Precis.
Som var... supertydlig, ingen spelare står i vägen heller, inget sånt där man kan skylla på. Oerhört märkligt att han missade den också.
Ja, det där kan de nog kolla vidare på ändå, för att det är ju sådär många fel i en och samma match, får det ju inte bli.
Nej.
Och så uppenbara.
Ja. Och sen Kevin Friend som från början inte är kanske ligans vassaste domare, kan jag tycka. Men om jag vet inte vad han hade...
Vem är det egentligen? Vi säger väldigt ofta sådär att nej, att det inte är så många bra domare. Vem är? Är det John? Nej.
Michael Oliver tycker jag.
Jag
vet att han får mycket kritik och så, men det är för att han får alla de här high profile matcherna som har världens ögon på sig, och det är omöjligt i de matcherna att det inte blir något misstag ibland. Men om man tittar på hur han leder en match och hur han liksom, jag tycker ändå han är konsekvent på ett sätt som andra domare inte är. Så att jag tycker att han är överlägset bäst.
Mm. Nej, det var ju förstås, alltså det offside-beslutet, alltså det var ju den typen utav groder ser man ju sällan, alltså. Det är ju klart att de har fel ibland, men här handlar det ju inte om att ögat inte hinner dit, eller att man, här handlar det ju bara om att han inte, alltså det är svårt att förklara.
Det kan vara någon sån här döda vinkelgrej, så att Milner var så långt offside att han inte uppfattar honom för att det är
han måste stått och tittat på Lallana och liksom imponerats av sulfinterna. han blev bolltittande.
Han drömde sig bort i sin egen karriär och funderade varför inte han gjorde så när han var knatte i, inte vet jag.
Han fintade inte bara West Ham-spelarna utan han fintade linjedomaren där också. Ja, så var det, och det var ju synd för West Ham förstås att de åker på ett sånt mål i en sån här match som de gör så oerhört bra. Och egentligen om man tittar på hur spelet var och vem som hade målchanserna, så borde ju West Ham haft 3 poäng här. Det är ju ingen snack. Istället får de bara 1 poäng på grund av det här domarmisstaget. Ändå var Klopp vansinnig efter matchen av någon anledning. Hade långa diskussioner med domarna. Jag vet inte riktigt vad det är. Vad de handlade om, men det var väl något annat domslut som han var väl besviken i största allmänhet.
Han fick ett litet stick där av Pellegrini efteråt.
Ja, jo. Kunde han nog ha också.
Och det första han sa när han satte sig ner på presskonferensen var ju också, ni behöver inte se så oroade ut, we're fine. Liksom, att han ville poängtera.
Ja, det är ett varningstecken.
Ja, är det inte det?
Jo, det är klart det. Han känner sig ju pressad, han märker ju också att prestationen inte är där han vill ha den. Och de har ju dessutom haft massa spelledigt, varit iväg på träningsläger och ska ha jobbat in det här. Istället så har man dragit på sig en massa nya skador under. Men Wijnaldum, vi var inne på det, alltså det som fattas på mittfältet är ju har ju varit en utav lagets bästa spelare den här säsongen. Nu fattas han. Dessutom fattas en Jordan Henderson, istället måste man spela Lallana som...
Och på det sättet så är det konstigt, för vi kommer ju trots allt precis från ett januarifönster där man hade haft möjlighet att kunna plocka in någon spelare, och så väljer man att inte göra det. Mm. Ja, det är kanske dumt med facit i hand om det nu ska se ut så här. Och tänk så tappar man nu ligatiteln med någon enstaka poäng.
Och så har man lånat ut Klein och tvingat spela Milner på högerback, som istället då hade kunnat spela för Lallana högre upp i banan och kanske gett mer stabilitet och lite mer kvalitet och passningstempo på det där mittfältet, vilket han hade gjort det helt övertygad.
Han är dessutom rätt bra, eller alltså i alla fall bättre än Milner än mot den defensivt. Han blir ju inte sårbar på det sättet som en icke-skolad ytterback blir i, liksom när man möter en rappvinger. Så att man vet ju inte hur liksom snacket gick med Klein när han lämnade. Det var ju uppenbart att han själv såklart ville gå. Ja. Men med facit i hand, och vi pratade ju om det då, att det var lite kritiskt att släppa honom.
Ja, Klopp har ju sagt att han har den policyn att om någon kommer till mig och vill lämna så får de lämna. Liksom.
Men tänk vilket guldläge Klein hade haft nu då. Liksom. Ja. Alltså han hade ju fått spela hur mycket som helst.
Han hade fått spela hur mycket som helst, och han hade kunnat tagit en medalj runt halsen när det här är över. Det är ju lite märkligt, kan jag tycka, att han ger bort den möjligheten att få vinna ligan.
Manchester City då, de följde upp sin förlust mot Newcastle med seger mot Arsenal. Jag påade matchen innan, men vi fladdrade iväg någon annanstans. Det var ett såklart ett Arsenal som har en hel del defensiva problem. Det var en Aguero som var on point, ett hattrick. Och när han är på det där humöret, Aguero, med den leveransen han har omkring sig, då är det svårt att inte släppa in mål.
Ja, han är ju en riktig sniper. Alltså, han luktar sig till målchanser, och jag läste någon som har skrivit någon artikel i England om just det där, att han är en traditionell striker i en tid när de börjar bli en bristvara. Rashford hade ju talat sig efter någon match här, ja det var efter senaste matchen, just att ingen växer upp nu och vill bli striker, utan man blir liksom ytter, forward, tia, man ska kunna hantera många roller. Om man tittar på Uniteds anfall till exempel då, som parallell, så har de ju spelare som kan spela i lite olika roller och de flyter runt. Medan Aguero är ju faktiskt en spelare som han ligger och sniffar på offside-linjen hela tiden, och han är alltid där inspelen kan tänkas dyka upp. Och han är inte stor, men förvånansvärt ofta lyckas han ju skaka av sig uppvaktningen av de där stora starka mittbackarna och komma rätt till de där inspelen och peta in bollar. Och det är bara att lyfta på hatten för honom också, för han var ju faktiskt lite utdömd när Guardiola kom, men han har varit för bra för att liksom hamna på bänken, han har varit för bra för att ens tänka tanken på att sätta vid sidan.
En del av mig är nästan lite orolig att han inte kommer få den credden som han förtjänar när han en gång lägger av i eller när han försvinner från Premier League, för att jag tycker att han ska ses som en av de allra största. Men en anledning till det är ju säkert att han är ganska medieskygg generellt. Han håller sig faktiskt borta från rampljuset så tillvida. Det är ju bara när han gör en massa mål som man får, får en massa cred också. Men precis som ni säger så är det ju fantastiskt starkt att kunna, alltså ens våga stanna kvar skulle jag vilja säga också. För att när Jesus kom in så kändes det som att det var så självklart att Aguero skulle bli någon sorts andra fiol och sådär. Och sen så trots att han är inte jättegammal, men han är ju trots allt lite till åren, men att han ändå tar sig samman och bestämmer sig för att kriga för den där startplatsen och gör det också nu. Det är helt självklart att han ska starta. Det är ingen tvekan om det.
Ja, nej, det är svårt att hålla Aguero utanför startelvan just nu. Och det är klart att med laget som de ställer upp mot Arsenal, det finns ju så oerhört mycket, vi har ju varit inne på det så många gånger, men de ställer upp med alla sina bästa spelare och Aguero där fram och det klickar. Det är väl 2-1 målet va, som de gör strax före paus, som är, ja, men det är fotboll på, ja, men en nivå som inget annat lag i den här ligan liksom kommer upp i speciellt ofta. Det är ju helt fantastiskt, hela det anfallet från, ja, men hur man spelar sig in i straffområdet en gång, ja, men får inte läget, spelar tjur igen och så kommer chippen över, ett tillslag från Sterling som är helt ren över på Aguero som, alltså de bara tre passningar sågar sig rakt igenom hela ett samlat Arsenal också. Där är de ju nere med hela laget redan, men det är så svårt att försvara sig mot.
Jag tycker det är fascinerande faktiskt. Nu har ju i och för sig Guardiola fått ganska mycket träning på det här fenomenet. Han tränar Barcelona först i 3 år och sen Bayern i 3 år. Och alla de här åren har han ju mött lag som står nere i eget straffområde och försvarar sig lågt. Så det är klart, han har ju fått ganska mycket tid att fundera kring hur han ska utveckla det. Men för mig är det fascinerande att se City, att de lyckas trots att lag står så lågt och är så, liksom lägger 100% av sitt fokus på att bara försvara sig när de möter dem, och ändå lyckas de såga sig in i straffområde på en det ena eller det andra sättet. Och den här lyftningen från Gundogan var ju med kirurgisk precision, och det går knappt att försvara när man möter den här typen av kvalitet. Det går att göra det en gång, två gånger, tre gånger. Men sen den där fjärde gången så är passningen för bra. Timingen i löpningen är för bra. Mm. Det spelar ingen roll vad man gör i försvarsspelet. Det går för snabbt och det är för bra. Och så ligger bollen i eget nät en sekund senare.
Man kanske ska tillägga också att Aguero trots allt gjorde mål med 3 olika kroppsdelar. Varav en är det ju inte tillåtet att göra mål med.
Nej.
Och det erkänner han ju själv också.
Det är ju Maradonas svärson också. Eller för detta svärson ska sägas.
Men annars måste jag vill nästan hylla Fernandinho igen, som spelar i en lite annorlunda roll i den här matchen, men klarar liksom av det med bravur ändå på något sätt, att han tar både det defensiva ansvaret men är hela tiden med också i uppspelsfaserna. Han är ju, vi har sagt det många gånger, men om Aguero gör målen och sådär, så är det ju trots allt ändå Fernandinho som är den viktigaste.
Precis. Och det kan ju lika gärna vara Fernandinho som slår den där bollen över. Man ser ju honom slå passningar utav den här högsta kvaliteten också från mittfältet, helt avgörande. Så att det finns så
det är också intressant med just den värvningen. Då köpte ju han för drygt 30 miljoner pund från Shakhtar, och visst, han hade varit bra i Shakhtar och så vidare, men det var ju ingen garanti när man plockar spelare därifrån.
Du tänker på Fred eller?
Ja, men man kan dra parallellen till Fred, man kan dra parallellen till andra spelare.
Ja, men
också.
Fernando som kom året efter.
Ja, exakt, som till exempel.
Hade liksom ett motsvarande liksom,
renommé
och värde på marknaden. Alltså när han var nere i Portugal, man tyckte att han var ju verkligen liksom, man kallade sig för bläckfisken och sög in allting och tappade aldrig en boll och så vidare. Sen så kommer han till City och kan inte hantera sättet de spelar fotboll på, tempot och så vidare. Men Fernandinho har ju...
Ja, det har han ju hanterat på ett oerhört bra sätt. Han är ju nästan unik i den rollen han har haft. Han är ju en av de bästa defensiva mittfältarna under hela Premier League-eran, skulle jag vilja slå fast. Han har varit bra under många år nu. Och just det där faktumet att City är ju så bekymrade över hur ska vi kunna ersätta den här spelaren. Det finns ingen sån spelare liksom på marknaden eller som man vet med säkerhet kan gå in och göra det här jobbet. Och det beskriver ju också hans storhet. Att han är så unik i att han är så smart, han är så bra defensivt, han är så bra med bollen, han klarar av högt tempo, liksom, han är rörlig. Han har liksom lite av varje. Han kan gå ner och spela mittback, han kan spela ytterback. Han liksom löser ju alla typer av roller i Guardiolas otroligt sofistikerade system. Vad han än hittar på så har han ju en roll som Fernandinho löser.
Han är ju lite Guardiolas version av Busquets i City. Han vill ju väldigt gärna ha den typen av spelare. Så det är nog tur att han har fått den också.
Ja, men som sagt, de tittade ju, de var ute efter De Jong då från Ajax som fyllde av potential att bli den liknande spelaren. Som istället hamnade då kanske som Busquets arvtagare i Barcelona. Så att de växer ju inte på trän såklart. Som sagt, du var inne på att Declan Rice fanns ett intresse. Sen om han kan utvecklas till en sån här typ av spelare, då måste han slå några tusen bredsidor på träningsplanen först, tror jag. Det blir spännande. Det är ett Manchester City som ångar på då på fyra fronter just nu. För att visst, de ska spela en ligacupfinal. De ska förstås gå långt i FA-cupen. Och det här är det är deras utmaning där. De ska ju slås på alla fyra fronter.
Absolut. Kan vi tillägga där att en som vi har hyllat, eller som vi hyllade enormt mycket i höstas, då tyckte jag han var inledningsvis kanske ligans bästa spelare. Men han har väl dippat lite, David Silva. Han har ju inte varit lika framträdande. Nu tycker jag när jag ser City, det är Fernandinho, det är Bernardo Silva, det är Agüero. Och sen såklart, De Bruyne har inte varit uppe riktigt i varven.
Sterling har varit
och Sterling väldigt, såklart. Ja. Det är de jag ser mer än Silva under vintern här. Och även faktiskt, en del under hösten också faktiskt.
Faktiskt slå bort bollar ibland till och med.
Lite förvånande, för förut tappade han aldrig bollen. Det var som att den var klistrad vid foten och han valde alltid rätt alternativ och så vidare. Så om man ska lyfta någonting då som det finns en förbättringspotential här, så är det väl att David Silva är inte riktigt på den nivån som han var när säsongen startade. Mm.
Jag säger det om Fernandinho också, det är ju ingen slump att Citys svacka som de hade tidigare under säsongen infaller just med perioden då Fernandinho är skadad. Det är ju ingen slump överhuvudtaget.
Men i övrigt så har de ju, nu har de ju spelat de starkaste lagen i typ alla cuper, alltså de senaste matcherna. Men å andra sidan så är ju det även spelare som precis har kommit tillbaka, som De Bruyne till exempel. De har ju en fantastisk bredd, så är det ju. Och det är ju anledningen till att de fortfarande är med i alla tävlingar och slåss om det, så är det ju.
Nu var inte den här matchen avgjord på det sättet tidigt, för det var ju resultatmässigt var den ju jämn till fram till 3-1.
Fram till hans målet.
Ja, precis. Och även efter det så tror jag inte man, det kändes ju kontrollerat, men de var väl inte helt trygga i att bara börja byta ut folk. Men just det där när de ställer det bästa laget från start, och många matcher kan de ju avgöra tidigt, och då kan de ju byta ut de tre spelarna som de känner är lite riskfall för att liksom bli slitna. Så att Ja, har man förmågan att avgöra matcher tidigt som City har, då tror jag man i större utsträckning kan spela samma lag vecka efter vecka och ändå kunna parera det här med att bli sliten på våren när man slåss på många fronter. Får jag säga något om Arsenal?
Ja, absolut.
Jag tycker ju att Emery har varit jätteintressant under den här säsongen i hur han anpassar Arsenal efter motstånd och hur han ofta förändrar under matcher och så vidare. Jag tror fortfarande att han kommer att liksom få ordning på saker och ting. Sen som sagt har jag påmint om att de är långt efter med allt vad det handlar om budget och spelarmaterial idag för att kunna gå upp i toppen och slåss där. Så det är en resa de ska göra. Den här matchen dock så tycker jag att han gick fel. Jag såg att Carragher höll en utläggning om det i Sky Sports också, men det går nästan inte att möta Manchester City med 4-4-2 om man inte har Leicesters längd på mittbackar, så man bara kan centrera den där fyrbackslinjen och bara stå och vänta på inlägget. För du blir dödad om du har Arsenal på kanterna. Och när de har den där spelbredden som Sterling och yttrarna har, liksom, då det går. Det är helt omöjligt att spela på det sättet som de gjorde. Jag är förvånad över att Emery, som är en skicklig taktiker och som förändrar saker, att han inte förändrade det tidigt i matchen. Det hade varit så enkelt att bara dra ner en av yttrarna till att spela längre ner och bara skära av Sterling, till exempel i Wobi på den kanten. Då hade han löst det problemet. Nu var det som att Lichtsteiner, han fick jävligt kämpigt av att liksom hela tiden bli överbelastad på sin kant. Han har Silva i inre korridoren och så har ni Sterling utanför och det går liksom inte att hantera för en ytterback så att det förvånar mig lite faktiskt. Och sen var väl Arsenal ändå med, får man säga, i matchen i första halvlek där och gjorde kvitteringen och hade lite lägen, men i andra sen var det ju, alltså, då var det ju uppenbart att klasskillnaden är enorm. Kul med Guendouzi dock, måste jag säga, han var ju fenomenal i en sån här tuff match och den åldern, alltså det är otrolig utveckling på honom. Det är, där har de en spelare.
Och just att han inte har haft, han har ingen rutin sen tidigare heller av toppfotboll på det sättet. Det gör det ju ännu mer anmärkningsvärt att han i princip bara klivit in här och en höst senare så är han liksom en av de bästa på planen. Sen å andra sidan, alltså Lichtstein, och det blir ju tydligare och tydligare att han klarar inte av det här. Nej. Han klarar inte av det ansvaret. Jo, samtidigt, alltså, Iwobi, han får ju mycket skit för det första målet där och det förstår man ju, han tappar boll i ett läge där man inte ska, men å andra sidan så ser man på vad Lichtstein har gjort precis innan och vad Lichtstein befinner sig, alltså när Iwobi tappar den bollen, så är ju han också medskyldig till att det målet ens kommer från början, så att det är ju allting som är, allting är ju snett där.
Så var det ju det där, jag såg att de har ju den där kameran i Sky som man ser hela planen och alltså 30 sekunder in i matchen typ så är ju alla 10 spelare i Arsenal nere i, alltså, nere i egen box och nästan runt 6-yard box, alltså runt målområdet, vilket är otroligt. Ashley Cole sa att det aldrig skett under mina, jag har aldrig sett det någon gång under min tid i Arsenal, att vi är ens 10 spelare i eget straffområde. Det är ju ett tecken på hur fotbollen har förändrats också, att man måste försvara med hela laget och så vidare. Men det syntes ju faktiskt, de highlightade det också, att när Iwobi får den bollen, det finns ju ingen att passa. Det finns verkligen ingen att passa, för alla har varit precis en sekund innan och alla varit nere i egen box. Så det är ingen att sätta den på. Han kan spela den till Lacazette, men jag tror han känner själv att han inte vill sätta honom i skiten med en sån här liksom, passning som innebär att Lacazette direkt blir satt under press. Så att visst, han kan skicka ut en till inkast eller bara skicka iväg bollen, men han vill inte göra det och när han inte gör det blir han av med den och så pang, smäller det. Det är självklart ett misstag, men jag har lite sympati för honom faktiskt.
Ja, jag med.
Ja, men jag håller med. Jag blir också väldigt, väldigt imponerad av Guendouzi. Har blivit under det. Vilken speluppfattning och vilka fötter. Alltså, han slår ju de där passningarna som att de vore 5 meters liksom helt utan press ibland, fast han i själva verket har 2 gubbar runt sig och det är en boll på 25 meter som måste slås liksom mellan 2 lagdelar. Det ser så naturligt ut för honom.
Han såg ut som Bambi på hal is där i premiären. Och man tyckte synd om honom då, men han har ju verkligen växt och han har ju visat nu vilken enorm potential han har. Han har ju den där unika kvaliteten i att vara, ha lite storlek, vara liksom rörlig och ganska snabb med boll så. Och jag tror att han kommer att bli en spelare som kommer kunna dominera mittfält i Premier League framöver, just för att han får vara skadefri, det är ju nummer 1 såklart, men han har liksom en unik förmåga i att han har den där rörligheten på centralt mittfält. Och där brukar man ju ofta möta lite trögare spelare. För det enda position man kan spela i där man är trög, en Charlie Adam eller någon sånt där liksom som inte vana med.
Han får alltid vara personifierad
det där. Men just det där, att centralt mittfält kan man möta spelare som inte är vana med att möta liksom den rörligheten. Och jag tror att han har alla möjligheter att bli en stor Premier League mittfältare.
Manchester United ångar på, även att det inte går riktigt lika sådär smärtfritt kanske som det gjorde under Ole Gunnars första månad in charge. Men förlusterna uteblir. Det var på håret mot Burnley först. Victor Nilsson Lindelöf tryckte in kvitteringen sent, och sedan mot så vilka var de mötte i lördags, Leicester. Så blev det ytterligare en knapp men klar seger blev det den här gången.
Men tänk vilken psykologisk skillnad det gör att Victor får in det där 2-2 målet mot Burnley kontra att de faktiskt hade åkt på sin första förlust på Old Trafford mot Burnley. alltså vilken skillnad det blir. Så om man tänker att visst, de tappade 2 poäng mot Burnley, så kan man se det. Men å andra sidan så blir det ju en massa positiva känslor också efter det här, för att men det kunde ha gått värre och vi hämtade ändå upp underläge och liksom kom tillbaka. Det blev ändå en sorts positiv injektion. Sen mot Leicester så är de jättebra i typ 20-25 minuter. Sen vet jag inte riktigt vad som händer. Det är som att det mattas av. Leicester, som ändå har en väldigt stark startelva, lyckas komma in i matchen och så ger man nästan bort den lite. Men man får ju faktiskt säga att Solskjaer har ju flytit på sin sida också någonstans, för att det här hade ju kunnat, det hade kunnat bli så annorlunda. Det är på alla sätt och vis.
Mm. Han har flytt, han har De Gea. Gör den där räddningen på den där frisparken. Jag tror att alla Premier League-målvakter hade nått den.
Nej, den är...
Det är därför jag gillar långa målvakter.
Han är så tydligt där också. Mm.
Men det är därför man gillar långa målvakter. För att de gör de räddningarna. Exakt. Det gör inte en kort liten Pickford.
Han är de korta målvakternas skyddshelgon på något sätt.
Han har Lindelöf, skulle sägas också. Alltså, det var inte så att han sattes på jätteprov just han i den här matchen, men det är ju uppenbart att han får ju styra upp de andra i den där backlinjen, för att Bailly är ju inte där han var för 2,5 år sedan. Han, jag vet inte, det är som att han har tappat tråden, Bailly. Han känns bara vilsen. Mm. Och det är nog tur att de har Lindelöf som är så säker i positionsspelet som han är, och som också tar ansvar för att styra upp de andra. Mm. Och just nu spelar ju med ett självförtroende och på en nivå som är, ja, där vi hoppades att han skulle nå när han gjorde den här flytten.
Mm. Jag tänkte med det sker där också, bara det att han håller Jamie Vardys cykelspark där. Jag tror inte det är många målvakter som hade klarat av att inte släppa retur där, för att den kommer lite läskigt, den studsar innan och han får upp den mot bröstet och han släpper ju en retur, bara att han är så snabb ut med sina teleskoparmar och fiska in bollen igen, för där är ju Leicester först och hugger på returen. Mm. Så det är en bättre räddning än vad det först ser ut som. Det ser inte ut som något jättehårt skott sådär, men den studsar konstigt och det är väldigt lätt att släppa retur där.
Frågan är vem som är bäst i ligan av De Gea och Ben Foster. Det är de två det står emellan.
Men... Alltså var det förra omgången som Ben Foster gör? Nej, det var Tom Heaton som gjorde det var visserligen avblåst för offside, va? Men han gör en av de sjukaste räddningarna jag har sett, tror jag. Jag fattar inte hur han kom. Jag kan inte beskriva den för dig, men googla upp Tom Heaton och räddningen måste ligga som någon gift någonstans.
Måste säga någonting om Uniteds mål också. Jag gick helt bananas här på redaktionen. De bara tittade på mig som att jag var helt tappad. Men det var ju för att det var så fantastiskt fint alltihopa. Mm. Pereiras felpass är ju mindre fin. Men just hur Pogba bara snappar upp bollen, levererar den här perfekta passningen fram till Rashford som bara suger ner bollen och bara drar in den i mål. Alltså det var gåshud på armarna.
Ja, det är fina fötter på dem där alltså.
Pogba är fin där, alltså när den bollen studsar upp där, den grundtekniken han har när han bara smeker fram den lyftningen på rätt millimeter, den vittnar om att han har en teknisk nivå som är något utöver det vanliga.
Mm. Helt klart. Chelsea åkte först på 0-4 mot Bournemouth borta, kontra det med att vinna 5-0 mot Huddersfield. Det var också en vecka att minnas. Higuain kommer in mot Bournemouth, man undrar vad är det som händer här egentligen, det händer ingenting, och så mot Huddersfield. Ja, men då plockar han ju fram det igen, de där målskyddsinstinkterna som han ju besitter, och det var några riktiga klassbaljor, får man verkligen säga. Och Chelsea från, ja verkligen, den ena änden av spektret till den andra på en vecka, vart har vi dem egentligen? Vart befinner sig Chelsea? Är det någon som vet? Vet de själva?
Nej, ingen aning. Men det vi kan konstatera efter Huddersfield-matchen är ju trots allt att nu har ju faktiskt Hazard fått lite avlastning där framme. Och det sa han ju själv också när han blev intervjuad att han var ju liksom fascinerad över hur, alltså han sa att Giroud är en bättre target player än vad Higuain är, men Higuain är så fantastisk i på sättet han rör sig i straffområdet. Det är precis det man vill, att Hazard ska kunna göra lite vad han vill ändå, lite till vänster, så ska liksom Higuain operera inne i straffområdet, och det funkade ju superbt. Sen Kantés passning fram till Higuain, alltså Higuains löpning i kombination med Kantés framspelning är ju absolut, absolut högst.
Jävla begåvad fotbollsspelare, han är en Golo Kanté alltså.
Det är din favorit.
Ja, alltså det är ju, det där är ju inte hans, det där är inte hans roll. Det där är inte så han har spelat fotboll i sitt karriär överhuvudtaget, men han har fått den här säsongen på sig, och nu börjar han liksom leverera framspelningar som om han vore David Silva liksom. Det, den är ju med millimeterprecision, den liksom en yttersidan viker runt backen och ner. Det är fan perfektion.
Mm. Sen ska ju sägas att Huddersfield, man kanske hade hoppats få se lite mer av dem nu med Sivert och så här. Det är alltid spännande med ny tränare. Men de ska ju inte ha material att klara av och matcha Chelsea. Och det gör de ju inte i den här matchen.
De är ju avhängda också. Jag tror de känner att det finns ingen väg tillbaka in i den här säsongen. Tyvärr. Det påverkar lite grann också.
Måste också bara en hyllning till Ross Barkley, som jag tycker gör en väldigt bra match. Och skönt att slippa se Kovacic. Det är ingen favorit för mig. Och jag tycker faktiskt att Barkley såg betydligt bättre ut än vad han har gjort i tidigare match.
Han erbjuder ju mer tvåvägs, lite mer klassisk tvåvägs spel Barkley än vad Kovacic gör.
Han är... Jag tror han skulle kunna vara den perfekta tvåvägsmittfältaren om han fick alla saker på plats i sitt spel. Kapaciteten vet vi att den finns där. Sen var det väl också kul att se, fanns det inte tendenser i den här, jag såg inte den här matchen end to end, men fanns det inte tendenser i den här matchen att man såg lite Sarri-ball sekvenser, hur de spelade upp bollarna och
vertikal tiki-taka.
Ja, men lite så liksom, ni gick på one touch ibland och det var hur de spelade sig ur situationer. Jag såg i alla fall att det flimrade förbi ett par sådana sekvenser då när jag tittade på matchen. Sen såg jag inte hela, som sagt. Jag vet inte om det såg ut så hela tiden, men det kändes i alla fall som att de plockade fram några sådana Sarri-ball grejer ur lådan.
Ja, men just därför så jag tror att Barkley var viktig i det, för det kändes som att han avlastade Jorginho också lite grann, för att i och med att Jorginho får ju automatiskt väldigt mycket markering på sig, just att Barkley liksom kan erbjuda att vara ett alternativ då och kunna leverera bollen till, och han, det var ju flera passningar som han slog uppåt i banan som var helt fantastiska, så trodde man först var Jorginho, så var det faktiskt Ross Barkley. Så att det var kul att se honom i den formen ändå, få chansen också lite, för att det känns inte som att han har haft något superstort förtroende hos Sarri. Sen måste jag säga också att det är rätt intressant det här med att Donna Sarri gick ut första gången och liksom sågade Chelsea vid fotknölarna. Mm. När var det? Det var ett par omgångar sen som han var fly förbannad.
Ja, det var det efter förlusten mot Arsenal kanske.
Ja, det var det. Det var det. Och då sitter folk och säger att det här är inget bra tecken, och nu har han tappat omklädningsrummet och spelare har inget förtroende för tränare som går ut och pratar på det sättet. Och samma sak efter Bournemouth-matchen när han var fly förbannad. Nej, nu har han tappat det. Eller så är det precis det som Chelsea-spelarna behöver. Alltså någon som bara liksom går in och säger åt dem att ni fanns er till liksom att ta er samman och börja spela fotboll. Alltså någon som faktiskt liksom höjer rösten mot dem. Jag tror inte alltid att en hårtork här och där är så farligt för de här spelarna. Jag tror att det ibland krävs för att de ska vakna till lite. Och det är som man själv säger också, att det här tar ju tid. Mm. Och visst, långsiktighet är inte en styrka i Premier Leagues toppklubbar, och framförallt inte i Chelsea. Men det sitter ju inte på en dag, det sitter inte på ett par månader, utan det tar ju längre tid än så. Och det här var nog skönt för honom att få den här storsegern.
Mm. Och Hazard förstås, helt den viktigaste spelaren i Chelsea för, vad var det, sjätte året i rad. Något sånt där. Det är så roligt, det var någon som någon utav dem i studion påpekade, när han går fram och ska slå den här straffen. Alltså Hazards värld, hans puls är ju helt oförändrad när han ska slå den här. Han vet ju att den går in. Det finns liksom inte ett minspel. Han är så oerhört kylig i sitt sätt att spela. Det är som att det ser så lätt ut för honom. Han springer runt och bara, alltså en sån här match när det stämmer. Och han får liksom, han får kortpassning spela lite grann, han får klacka lite och han får liksom dra, alltså när han får sitt spel att stämma på det här sättet, då spelar han med ett sånt självförtroende som man ser liksom ingen annan göra. Det är som helt otroligt. Och han går fram och lurar ner målvakten och dunkar dit den, och det är liksom, det är som att ett ain't no thing liksom när han spelar.
Men han ligger fortfarande i lä vad gäller att sätta kyliga straffar kontra Jorginho.
Jorginho
han leder den ligan överlägset.
Ja, den var galen. Möter Manchester City på söndag. Vilket Chelsea får vi se då tror jag.
Oj. Ja, det är frågan. Oerhört intressant, för precis som du sa så var de ju, jag skrev någon krönika om där jag skulle säga kring vilka som tar Champions League-platserna. Och då sa jag liksom, eller då skrev jag att Tottenham, det känns som att de tar den där tredjeplatsen. Men där bakom så undrar man ju lite då, har Chelsea, så kommer de orka hela vägen? Då har de precis förlorat med 4-0 mot Bournemouth, så det var ganska enkelt att sätta Manchester United där, alltså när man såg till dagsform, och sen så går de och vinner med 5-0. Ja, nu undrar man ju, vad kommer hända i nästa match? Skulle de gå och vinna mot City? Ja, då helt plötsligt så pekar ju kurvan rakt uppåt. Det är återigen ett exempel på hur väldigt, väldigt snabbt det går i fotboll, och framförallt i Premier League. Det känns som att det går i raketfart alltid.
Som sagt, de kommer inte kunna spela riktigt lika free-flowing på söndag som de gjorde mot Huddersfield. Det är från att möta verkligen det sämsta laget i ligan till att möta det är just nu bästa.
Nej, så är det väl, och det är ju alltid intressant med Sarri som är en ideolog och som inte gärna anpassar allt för mycket. Så det blir oerhört kittlande att se.
Tottenham, hörni. Jag har inte pratat så mycket Tottenham. Har de blandat sig i titelstriden, är frågan.
Jag har ju blivit, från att ha varit Tottenham-hatare, har jag gått och blivit Tottenham-korre nu, känns det som. Nej, men jag såg ju båda matcherna förra veckan. Varav en på plats på Wembley. Och det första man konstaterade, det såg ju oerhört mörkt ut ska sägas mot Watford väldigt, väldigt länge. Men Tottenham är liksom tillbaka nu, och framförallt så är det väl för att Son är tillbaka, för att herregud vad mycket mer kreativitet det var i Tottenhams anfall jämfört med vad man har sett när han har varit borta.
Hur mycket fotboll orkar han spela egentligen? Han måste ha spelat 20% fler matcher det här kalenderåret än någon annan spelare i ligan.
Ja, så kan det nog vara. Ja,
och han ger 100% hela tiden, och publiken märker ju det och älskar det. De säger alltså, ingen får ju röra Sonny liksom. Det är, när Llorente gestikulerade så här lite irriterat mot honom, då blev ju folk fly förbannade på läktaren och tyckte liksom att kan jag åka hem med dig? Det är liksom, Sonny är vår kille. Och det är ju mycket riktigt han som ligger bakom att de till slut lyckas vinna mot Watford. Ska sägas att Ben Foster var ett jäkla monster i den matchen. Tottenham skulle faktiskt ha vänt på det där långt tidigare än så. Men till slut fick han vika ner sig för Son då, som kvitterar, och sen så får utskällde Llorente göra 2-1 målet. Det var ju kul för hans del personligen.
Eftersom han hade den där lilla missen tidigare i matchen också.
Ja, får bollen på låret. Det var värsta miss jag sett på länge. Alltså får bollen på låret. Han ska ju bara lägga in den.
Just i det läget känner man, nej, han kommer aldrig mer göra mål i sin karriär. Det är liksom, det bara studsar fel för honom. Men så fick han göra det där, och då har man ju vänt trenden igen och avgöra matchen och ta de där 3 poängen i sista skedet av matchen verkligen.
Det var så kul också, för efter matchen så gick jag ner och tänkte, ja men Ken Sema fick ju inte spela i den matchen överhuvudtaget. Men jag tänkte, det kunde vara kul att prata med honom. Jag har inte träffat honom på länge. Och jag kom på mig själv med att vara en sån usel reporter, för det enda vi stod och pratade om i 10 minuter, det var om Ben Foster. Vi kom liksom inte längre än så i resonemanget. Och han sa ju också det, att han är så rolig Ben, för att Han är så fruktansvärt careless. Alltså han bryr sig inte om liksom meriter eller landslag eller sådär. Han går bara liksom ut på träningsplanen, och sen så är han faktiskt en, alltså jag skojar lite om det och jämförde honom med De Gea, men han är ju faktiskt en av ligans bästa målvakter, och har varit den här säsongen.
Definitivt. Ja, och Spurs och Son klev fram igen då mot Newcastle i helgen, och det var 0-0 länge, man tänker det här slutar 0-0.
Potch time.
Ja, verkligen. Det har, och sen, det är en jättetabbe utav Dubravka.
han får ju inte släppa in det skottet.
Hur bra är Dubravka egentligen? Han är ju en flygande start i Premier League, men hur bra är han egentligen?
Han var bra mot Manchester City förra veckan. Då gör han ett par viktiga
räddningar. Men det känns som att han blandar och ger lite för mycket för att man ska lita på honom.
Han höll ju på att göra en tabbe tidigare i matchen också, då när Kjær räddade honom. Det var en helt sjuk räddning på mållinjen. Den var ju långt värre än Stones räddning då mot Liverpool. Det här var ju, jag fattar inte ens om han kan vinkla foten åt det hållet, så helt abnormt ut. Men det är också en sån där Dubravka, han var liksom helt av det överhuvudtaget. Så det var ingen bra match för hans del.
Nej, och han släpper in ett skott från, vad det nu är, 20-25 meter som går mitt på honom. Den studsar under honom liksom i skedet, och det är ju inte godkänt helt enkelt. Men fast Spurs. 5 poäng upp till Liverpool nu. Det blir snart ett trelagsrace igen det här som det var.
Det går fort i svängarna, man vet aldrig vad som sker nästa helg. Men det ska förvåna mig om Tottenham blandas i leken hela vägen in.
Mm. Ja.
Men det ska ju sägas också det här med att vi pratar mycket om att Eriksen är den som måste kliva fram nu när Dele och Harry Kane inte är med. Det är han som måste kliva fram, bla bla bla. Men nu var det ju faktiskt Son som har klivit fram de 2 senaste matcherna. Det är han som har drivit på det här laget. Mm. Jag pratade med en dansk journalist också inför mötet mot Watford, som var lite oroad också över Eriksen och tyckte liksom att det är någonting som inte riktigt stämmer. Att han kommer inte upp riktigt i nivå. Och det gör han faktiskt inte.
Nej. Wolves däremot har kommit upp i nivå. Nu trillar poängen in och det...
Jimenez.
De håller på... Ja, framförallt Jimenez. Men hela laget känns som att de verkligen håller på att cementera den där platsen som det bästa laget utanför topp 6.
Mm. Och det har vi ju suttit och sagt också, typ hela säsongen. Men de
jag
har ju inte...
att jag tippade dem på plats 7 inför säsongen också.
Ja, men som sagt, de har ju inte riktigt levererat fram tills nu. Vilket var lite förvånande då, för att större delen av den truppen har ju spelat ihop i Championship. Så det borde inte ha varit ett sånt stort... ett sånt stort kliv ändå för dem när de kom upp nu i Premier League. Men det är ju någonting som inte riktigt har klaffat. Men nu däremot, nu känns det ju verkligen som att de får ut det mesta av alla de fantastiska spelarna som de faktiskt sitter på. För att det är ju toppklass. Det är det ju.
Mm. Jimenez gav ju lite kritik här tidigare att han inte gjorde tillräckligt med mål. Nu står han på 9, 5 assist dessutom, så 14 poäng. Det får man ändå säga är ganska bra papper för en forward i ett sånt typ av lag. Visst, han kan ha gjort några fler första halvan säsongen, men...
Lika många som Rashford.
Ja, precis. Och sen går det kanske inte att jämföra riktigt, för Rashford ibland på hösten så spelar han sedan i andra positioner och så vidare, men det är uppenbart att de nu har fått den där målskytten som de saknade tidigare. Det gör ju såklart skillnad för dem.
Mm. Och det faktumet att de nu har kunnat skriva ett permanent avtal med Johnny, som ju också varit en av deras bästa spelare då, högerbacken. Det måste kännas liksom som att det inger lite framtids hopp eller tro på det här laget och spelarna också, att man känner att det här är ett projekt att bygga vidare på. Det här är ett intressant lag. Det här kan vara nästa lag att slå sig in topp 6. Vi vet ju att de har agentkontakterna som krävs, och uppenbarligen finns det pengar där bakom också för att backa upp det då. Det är ju så. Det är så man slår sig fram i den här världen, va? Det är inga omvägar, det är genvägar som gäller.
Ja, man tror ju definitivt mer på dem än vad man tror på Everton i nuläget, att de skulle liksom slå sig in någonstans, för att det gör de inte.
Nej.
Vi får nu prata lite om dem också, för att
ja, det ska vi göra.
Man undrar lite vad som försiggås där. Och jag tror ju att Marco Silva sitter väldigt risigt till nu. För det tyckte jag att man fick indikationer på redan innan de här förlusterna, dels mot Wolves men också mot Southampton. Redan då så var det lite gnissel. Och nu kan de ju inte vara nöjda med hur det ser ut. Och det är rätt så intressant, för att jag minns det att redan i så här omgång 2 eller omgång 3 så pratade vi om att är det någonting Everton måste åtgärda, så är det att de släpper in för många mål på fasta situationer. Och istället för att åtgärda det problemet redan då, så fortsätter de bara göra det. Och jag kan inte för mitt liv begripa varför han inte ser till att förändra det. För att så svårt kan det inte vara.
Jag tror han försöker.
Ja, men hur?
Ja, det undrar nog han också hur han ska gå tillväga. Det har blivit någon slags självuppfyllande profetia. Det blir ju sådär, och spelarna vet att shit, nu kommer en sån här fast situation igen, och shit, vart är min gubben? Nej, nu får jag inte misslyckas. Man har inte liksom inställningen av att det här går säkert bra. Man har inställningen att shit, det här får inte gå dåligt, nu är vi här igen, och sen så trillar bollen in och sen så sjunker liksom det mentala. Och det är ju det som, förutom då att Marco Silva kanske inte har lyckats sätta liksom en taktisk ram för hur de ska försvara på ett bra sätt, de fasta, så har han ju inte lyckats liksom förändra det mentala hos spelarna, som gör att de måste rycka upp sig själva, börja tro på sin egen förmåga. För det, just nu så ser det ju för deppigt ut när de ska spela försvarsspel överhuvudtaget, tycker jag det känns som.
Dock ser det ju lika, alltså, om vi tänker på säsongen i Watford då, så var ju Watford så ju stabila ut under hösten. Sen under våren så rasade allt. Mm. Och just nu så pekar det ju mot att samma sak kommer ske här. Mm. Att de ändå gör en helt okej höst, trots att det var lite, ja, klart de hade sina dippar och sådär. Men nu, just nu ser det ju katastrofalt ut. Mm. Någonting måste ju hända.
Mm. Var ju roligt, tyckte jag, att Big Sam gick ut och uttalade sig nu i engelsk media. Som ett brev på posten så gick han ut och sa att det var ridiculous att han fick gå. Och han hade ju inte sämre tabellposition då än vad Everton har idag. Nej. Och han konstaterade då att han borde ju såklart ha fått mer tid, spendera de här 80 miljoner pund på nya spelare och fått möjligheten att utveckla spelet. Han fick ju gå för att de spelade, spelstilen var inte tilltalande helt enkelt. Men han påminner ju om att Ronald Koeman fick ju gå, han spelade på rätt sätt, och Roberto Martinez fick gå, han spelade också på rätt sätt inom citationstecken, och han fick gå för att han spelade på fel sätt. Så att det finns en liten bitterhet hos Allardyce.
Va?
Och jag tror att vi kommer få höra mer om från Allardyce här den kommande tiden om det här fortsätter.
Var inga vågade gissningar från Kalle Karlsson sida här, ska jag säga.
Nej, men jag tycker de har gjort fel från början, för att de har spenderat otroligt mycket pengar på spelare de senaste åren. Det har de ju. Men på något sätt så har det blivit att det brukar antingen vara att man plockar in kvalitetsspelare rakt igenom, eller så tänker man mer kvantitativt, som typ Huddersfield och sådär tvingas göra, att man tar in ganska många nya spelare, så får man liksom hoppas att en majoritet av dem klarar av att spela i Premier League, att man har väldigt många nyförvärv. Mm. Men här känns det ju som att de har liksom haft både och, så att det har blivit konstigt. Alltså man plockar in en hel drös med liksom mitt på det. Man har Michael Keane och så plockar man ändå in Jeremina, och man plockar in Zuma. Alltså det är så här, det är liksom ingen röd tråd i det de har gjort. Och det känns som att det är där som det har fallerat alltihopa.
Det känns väldigt mycket chansvärvningar på det sättet under förra sommaren. Just det, jag menar, Jeremina var en chansvärvning. Kurt Zuma när han kom in, det var också en chansvärvning. Han har inte visat att han har hållit en hög, stabil Premier League-nivå i sin karriär. Han har sett glimtar av att ha potential att bli en bra mittback, men det är fortfarande en chansvärvning.
Faktum är att han såg ju som mest spännande ut när han var 17 år och kom fram i centret igen. Han har ju faktiskt inte visat det sedan han kom till England, mer än sporadiskt när han gjorde sina första stapplande steg i Chelsea. Jag tror att det är en sån spelare som hade väldigt stor fördel av sin fysik när han kom fram som ung spelare, och nu är han senior och nu har han inte den fördelen längre. Då måste han ha något annat, och det har han inte visat. Han har haft stora skadeproblem såklart, så det är en förklaring, men vissa kommer ju tillbaka från skadeproblem och som om de inte har varit borta. Han har inte klarat av det. Jag menar, jag såg honom i Stoke rätt frekvent och jag tyckte inte han imponerade där. Så att det var en chansning, ja. Mm. Richarlison var ju kanske inte en chans, utan det var ju mer en köper den färdiga spelaren som har gjort en kanonhöst i ligan. Mm. Och han får jobba under den tränaren som han haft tidigare och så vidare. Men det är uppenbart att det är några saker som saknas i det där pusslet fortfarande.
Batshuayi klev in i Crystal Palace och hade en avgörande roll där. En mycket fin aktion som sen leder fram till att vem mer är det nu som gör målet i slutändan.
minns inte vem det var som stötte in returen där, men det är ju Batshuayis mål när han snurrar upp i straffområdet. Det var ju kul. Det var Jeffrey Slup var det som stöter in den till slut. Men en fin aktion och kan vara precis vad Crystal Palace behöver. Liksom en ytterligare injektion av kreativitet och liksom en lite högre liksom högsta nivå på en spelare till, förutom Wilfried Zaha. Att det finns någon till som, för Zaha kräver så oerhört mycket bevakning för motståndarlagen. Alltså de måste hålla koll på honom hela tiden, annars så blir det som, ja, men som James Milner hade till exempel då, att blir man ensam mot Wilfried Zaha, då kommer han krossa dig liksom en mot en. Han kommer springa runt dig, han kommer dribbla dig, han kommer hitta in med passningar och han kommer göra mål. Så att det blir alltid liksom väldigt mycket bevakning på honom. Men det har inte funnits så mycket runt där omkring som har kunnat utnyttja det. Benteke har ju verkligen inte kunnat göra det, men Batshuayi skulle mycket väl kunna vara den spelaren, och det är intressant.
Jag tycker av det som Palace har visat de senaste omgångarna, så förtjänar de ändå att ligga lite högre upp i tabellen. Nu har de verkligen, precis som du säger, börjat få saker på rätt plats. Det är ju lite skönt också att, med tanke på att Batshuayi var liksom det roligaste som hände på deadline day, vilket säger väldigt, väldigt mycket om deadline day, så är det ju kul att det börjar bra för honom. För honom själv också, med tanke på hela hans höst var i Valencia. Det känns ju som att den killen har liksom en möjlighet fortfarande att etablera sig i ett bättre lag i Premier League, men då måste det klaffa. Så att det är ju bra om han får en bra vår här under Roy.
Ja, precis. Vi får skynda på. Jag ska slänga in en fråga eller två innan vi rundar av. Ska vi se vilken vi tar då, om vi inte hinner ta det upp. Men vi kan väl följa upp då. Erik Rosberg undrar, är Marco Silva en motivationstränare? Likt andra motivationstränare så kommer klara svackor efter en väldigt lovande period. Verkar vara systematiskt för honom. Att det liksom, han fungerar, jag tolkar så att han fungerar när motivationen är där, att han har svårt att kanske själv vända en trend, eller själv när det går bra, ja, men då funkar hans fotboll och han är en kul kille i medgång, men i motgång så kanske han inte är rätt person att vända en mentalitet.
Ja, det kan ju finnas något där. Svårt att säga såklart, men det här mönstret har ju upprepat sig nu för honom. Och det är klart att det kan finnas någonting i att han har svårt att vända trender, eller svårt att hantera när det går emot och den pressen man ställs under då. Så att, svårt att bedöma utifrån såklart, men det är inte omöjligt att det finns någonting i det.
Frida Fyrbjörnsson som skriver, tacka av Fellaini i podden, på gott och ont.
Ja, oh, tack för alla.
Han är på väg till Kina nu då.
Ja, tack för alla nickar i egen box och emot.
Armbågar i 93:e minuten.
Ja, nej, men han, det är klart att i Mourinho's United så hade ju han en oerhört vital funktion och kunde ju komma in och förändra matchbilder totalt. Nu har han spelat ut sin roll, för att han har ju inte den snabbheten som han har. Men tack för den här tiden, Fellaini. Han hade bästa håret. Sen tog han bort det också. Nu är han inte mycket kvar.
Han var ju faktiskt, alltså, om man tar minnet av honom från Premier League, måste ändå bli när han spelade som forward i Everton. Den hösten där, jag tror det var 2012, dominerade en match tidigt på säsongen, nickade in segermålet. Jag tror det var mot Manchester United faktiskt, andra tredje omgången där. Hyllningarna ville knappt ta slut. Han fortsatte den hösten att spela bra, och jag kommer ihåg att Niva satt och sa i studion, det var alltså så långt in som i november, och han sa att det finns liksom argument för att han har varit ligans bästa spelare. Jag höll inte riktigt med om det, och jag tyckte det var, om det var så var det ju ett grovt underbetyg till Premier League.
Var det här i podden rent utav?
Nej, det var i Viasat.
Det var i Viasat, ja.
Men jag kände bara att jag hoppas att det inte är så, för det skulle ju vara så ett otroligt underbetyg till Premier League om den bästa spelaren i La Liga, det är Messi och Ronaldo, den bästa spelaren i Serie A, det är liksom vem det nu var då 2012, inte vet jag, jag minns inte vem det kan ha varit, men det var Zlatan eller någon sån. Och den bästa spelaren i Premier League, det är Marouane Fellaini av alla människor. Det var som att, nej, min världsbild kunde inte ta det liksom, att Även om jag liksom har alltid varit en sån som har konstaterat att den mest kvalitativa fotbollen givetvis spelas i La Liga. Så är det ju. Det är ju ett faktum om man tittar på Europa-resultaten i både Europa League och Champions League den senaste åren. Det går inte att blunda för det. Men att Fellaini skulle vara då den hösten då enligt vår vän Erik den bästa spelaren i hela Premier League, det hade ruckat.
Det var för magstarkt.
Ja, det hade varit både för mig men även för Premier Leagues självbild. Det går inte att sälja en liga över hela världen där Marouane Fellaini är den bästa spelaren i ligan. Det går inte. Nog för att han sålde väldigt mycket peruker under sin tid i Everton och folk. Han blev lite kultfigur under den tiden. Men efter det sen så har han ju faktiskt... Efter det så gick det ju sämre. Sen värvades han ju sommaren efter av David Moyes. Och som sagt, han hade sin topp den hösten där 2012. Det är ganska länge sedan nu. Sen hade han sina ljusa stunder i Manchester United. Inte minst Europa League-finalen där han var väldigt bra. Och när han kom in som plan B. Men hans tid i Manchester United blev ändå ett misslyckande i det stora.
Bra teknik med bröstet.
Ja, det får man säga. Han är ju... unik i sitt sätt att kunna liksom stå och hålla ifrån och bara suga in.
Han är som en madrass som springer runt så. Han är liksom hög och bred och platt och, så och allting bara dämpas på honom.
Sen har han väldigt vassa armbågar också, så jag tror att den som står bakom är inte så pigg på att liksom gå fram och brottas. Nej. Och stoppa fram nosen där när han står där, utan
han kommer det gärna styggaste armbågarna vi har sett de senaste åren.
I klass med den gamla gode Martin Dahlin som knäckte ett par näsben under sin karriär.
Fy fan. Martin Dahlin kan man googla några intressanta anfallsstrategier ifrån. Han var stygg på sin tid.
Han var tuff att mäta.
Ja, blev utsedd till Bundesligas brutalaste spelare ett par säsonger, tror jag. Ja. På den tiden sa det ganska mycket, för det fanns ett par riktiga jävla busar i
fotbollen var ju mer brutal på den tiden.
I Bundesliga i tidigt 90-tal. Han var en hårding. Vet ni vad? Nu är det andra som ska in i studion, så det var allt vi hann den här veckan. See you next Tuesday, för er som tar den lilla ordvitsen på återhörande.